Temat är att komma i funktion. Och jag fick för mig att jag skulle prata om att få lägga händerna på sjuka och se dem bli friska. Och där kan man säga att det är att ta ett litet kliv ut på tunn is för personen Johan. För jag är ju liksom bara en människa. Men jag har upptäckt att kopplar man ihop med han som är större än oss, så kan vi bli mycket, mycket mer. Och det är det som vi ska prata om idag. Vi hade bön- och fasteperiod för en månad sedan ungefär nu. Vi har det en gång i månaden, en vecka i månaden. Och det var flera stycken, jag tror det var under den fasteperioden, eller om det var gången innan, så det var många som fick till sig att vi ska bli en församling, eller vi är på väg in i ett skede där Gud ska använda oss för att bota sjuka på ett mycket starkt sätt. Och jag tror att om vi nu har fått det tilltalet, så ska vi börja gå på det också. Det handlar inte om att Höglandskyrkan i Sävsjö skulle vara så mycket bättre än någon annan församling, eller att de förträffliga människorna här i skulle vara så mycket bättre än någon annan. Men det handlar om, tror jag, att får man ett tilltal, så ska man gå på det. Och så ska vi se vad Gud kan göra med det. Det är att göra på så vis, utan jag tror att det handlar om vad människorna på den platsen har ropat efter. Är det så att man tillsammans i en församling kommer överens om att nu ber vi om det här. Nu ska vi inta den här staden, liksom, sa Israels folk. Nu, vad ska vi göra, Gud, för att inta Jeriko? Ja, ni ska vandra runt där 7 dagar. Och så ska ni liksom, sista gången ni går, ska ni gå 7 varv. Ni får rätta mig, teologer, om jag har fel, men jag tror att det var så. Och då gör Gud ett sånt där fantastiskt under så stadsmurarna rasar. För folket liksom hade kommit överens med Gud om det här. Att gör vi så här, så ska det här ske. Och jag tror att vill vi som församling se någonting överhuvudtaget hända, så får vi bestämma oss för att det här vill vi ha. Gud, vad ska vi göra för att få det? Och min resa fram till den här prediken började egentligen i våras. Eller faktiskt egentligen redan i höstas för ett år sedan. Vi satt hemma hos Bert och hade församlingsledningsdag. Vi träffas en lördag emellanåt och ber tillsammans. Och jag var väldigt, väldigt nere den dagen. Det var inte mycket som var rätt, kan jag säga. Jag hade en njursten som stökade för mig otroligt mycket förra hösten. Jag var in och ut på sjukhus flera gånger. 2 operationer fick jag göra innan den där uslingen var borta. Och jag satt hemma hos Bert och jag hade ont. Och jag hade, jag frös. Och så kände jag, förutom det, så kände jag också att Gud är inte riktigt en verklig del i mitt liv längre. Och då kände jag så här, när jag skulle åka till en församlingsledningsdag. Vad är det här för en hycklare egentligen, Johan Palmberg? Ska du åka och låtsas vara med i en församlingsledning fast du liksom slarvar med din bibelläsning? Du ber inte till Gud varje dag. Hur kan du bara med dig själv? Och allt det där kanske inte var Guds tanke för mig, det kan vi väl kanske vara överens om. Men det finns en poäng i att man ska ta ett uppdrag på allvar, och det var någonstans där det grundades i. Och då satt vi i soffan hemma hos Bert och Berit, och så satt vi och pratade, och jag tror inte jag bidrog med särskilt mycket den dagen förutom att se väldigt nedstämd ut. Och så delade jag de här tankarna och sa att alltså det är sista terminen här för mig. Nu vid årsmötet så tror jag det är färdigt. Då hoppar jag nog av, för det känns inte rätt liksom, att fortsätta när jag inte känner att jag är på den platsen där jag borde vara i mitt andliga liv. Och så Anna till mig, Anna Aspås, som ibland kan ha en väldigt klockren, så här klockrena ord rakt in i ens liv. Då bara vände hon sig om och sa till mig, ja, men det där kan du faktiskt välja själv att ändra på. Och då kan man ju antingen reagera på så vis att man tycker att, ja, men du då? Vad gör du då som är så himla bra? Men på något sätt så bara kände jag, puff, det där var någonting som tog. Och det är klart att ingen annan lär göra de här sakerna åt mig. Ingen annan lär ta tag i det här åt mig om jag inte gör det själv. Vilket ledde till att när det började närma sig årsmötet i februari så kände jag bara att nej, men alltså, är det någon gång det inte är dags att backa? Det är ju när det börjar blåsa. Utan då måste man ju, som Sally säger, det går inte att bromsa sig i en uppförsbacke. Man måste ju... Jag är inte många som kommer ihåg Sally, det märker jag. Men en tv-figur för några år sedan. Och jag bara bestämde för att nej, men nu får det vara slut på det här. Antingen så är det fullt ut eller så är det ingenting. Och då blev jag... Så att jag började fundera. Jag började läsa min bibel varje dag. Jag började be till Gud varje morgon. Och så tänkte jag så här. Vad är det för någonting som egentligen saknas i mitt kristna liv? Vad är det för någonting jag behöver ha liksom? Ja, men det är ju att faktiskt få se de här sakerna hända som man hör andra vara med om. Jag är så otroligt trött på att bara få vara den som sitter och lyssnar på när andra berättar om när saker händer. Jag vill också att det ska hända. Så därför så började jag be varje morgon om att Gud, de här händerna som jag har framför mig. När jag lägger dem på en sjuk, då vill jag se att den blir frisk. Och det känns så otroligt märkligt liksom, att säga. För när man har testat någon gång och det inte funkar, då blir man ganska avskräckt. Och det där kan vi komma tillbaka till, det där med besvikelse. Men jag började i alla fall be till Gud att han skulle använda mina händer. Och jag ska komma tillbaka till min resa om en liten stund. En sak som jag funderat på runt det här, det är vill Gud verkligen använda mig? Han använder ju så många andra, men är det här verkligen för mig? Det står i Bibeln att Gud är ingen skillnad på människor. Jag tror till och med att det är någon person som möter Jesus eller något liknande. Eller någon av apostlarna som säger, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Ni får rätta mig om jag har fel. Men det finns med i Guds ord. Gud gör ingen skillnad på människor. Gäller det för Ruben så gäller det för mig. Okej? Okay? Gäller det för mig så gäller det för dig. Okej? Okay? Och sen säger faktiskt Jesus i Johannes 14 att större saker än det här ska ni göra. Samma saker som jag och större saker. För jag går till Fadern. Jag lämnar er kvar här nu. Men jag lämnar er inte kraftlösa. Ni får en hjälpare. Ni får en helig ande. Det är han som kommer göra det genom er. Men det är ni som kommer vara med och göra det. Gud vill och behöver använda dig och mig. Är det någon som har försökt att slå en spik en gång utan att ha en hammare? Mm. Hur gick det, Charlie? Mindre bra. Om man tänker sig att man har en spik. Jag jobbar på ett husföretag. Om jag skulle säga till mina gubbar där att vi drar in på hammarna. Ni får använda era händer. Det ska väl inte vara så svårt. Då är jag ganska säker på att det skulle inte ta många minuter innan någon kom tillbaka och lämnade bygget för gott. Det fungerar nämligen inte att slå en spik utan en hammare. Jag kan ha hur stark arm du vill. Men det hjälper inte. Och ni vet att någon som har en stark arm, det är Gud. Han är den starkaste pappan i hela universum. Men han vill ha en hammare i sin hand. Han vill ha dig, han vill ha mig när han ska slå den där spiken. För det blir betydligt effektivare. Och dessutom så stärker det tron för hammaren och för spiken. Om ni förstår bilden. Gud vill använda dig. Vill du vara en hammare i hans hand så kan du få vara det. Hur gör man då? Jag satt och bläddrade lite i Josua igår. Och när Israels folk får befallningen att de ska erövra Kanaans land i första kapitlet. Så säger Gud till Josua att ni ska få detta och detta och jag ska vara med er. Och så ger han dem ett litet tips, eller två tips ger han dem, i vers 8 till att börja med. Så säger han så här, låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Vill du ha framgång i någonting, till exempel som jag bad om att jag skulle få bli använd och lägga händerna på sjuka. låt då inte den här lagboken vara skild från dig, utan låt den bli en vardag. Låt den bli någonting som du matar dig med varje dag. Och den versen har jag nog läst 1000 gånger, men jag har sällan läst versen efter. Då står det så här: har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, till Herren din Gud är med dig vart du än går. Jag kanske måste pröva också. Jag kanske måste våga försöka. Jag kanske måste våga vara en hammare i Guds hand. Det är nämligen så att vi har fått ett omöjligt uppdrag. Ett helt omöjligt uppdrag. Vi ska be för människor så att de blir friska. Vi ska kasta ut onda andar ur dem. Vi ska leda dem till frälsning, alltså evigt liv. Det är ganska egentligen omöjliga saker, kan jag berätta för dig. Men det som skiljer oss från en fotbollsklubb eller en syjunta, det är att vi har den helige ande. Och det är han som gör all skillnad. All skillnad. Johan kan vara hur förträfflig han vill, men han spelar ingen roll ifall inte en helige ande får verka genom honom. Och jag var på... det har varit en församlingsbibelskola som Stockereds frikyrka och Guds kraft har haft ihop i Stockered de senaste veckorna. Jag tror att sista gången var igår, 4 tillfällen. Första gången var det Hans Weichbrot, andra gången var det Johnny Foglander. Tredje gången var det John Derneborg och fjärde gången igår då så var det P.O. och Christer från Stockered. Jag har varit på de 3 första, jag missade igår. Det har varit en väldigt... väldigt speciella tillfällen för mig. Man tycker att man har hört saker och ting, men när man får höra dem helt plötsligt i ett nytt ljus och de blir på något sätt verkliga för en, så gör det en väldigt stor skillnad i ens liv. Ämnet var den helige ande och hans gåvor. Och när Johnny Foglander från Uppsala Livets Ord var där och undervisade, så avslutade han hela dagen. Han har en jättefin undervisning om den heliga ande, om att det gäller för oss idag. Han hade en snabb genomgång av de olika gåvorna. Och sen avslutade han bara sådana sista meningarna, knappt så att han var med liksom. Så avslutade han med att prata om attityder gentemot det här. Att bygga en atmosfär där Guds ande kan få verka. Och det här att bygga en atmosfär, det kan få en negativ klang, för det kan vara så där ibland att man känslomässigt försöker piska upp en stämning genom en speciell sång, eller genom att man ber på ett speciellt sätt, eller att man beter sig på ett visst sätt i en gudstjänst. Det är inte det vi pratar om. Det är absolut inte det vi pratar om. Utan det vi pratar om är de attityder och den förväntan man har när man kommer till en samling till exempel, till en gudstjänst, eller när du till exempel åker till ditt jobb och frågar Gud, vad kan jag få göra för dig idag? För ni förstår, det är inte bara här i den här lokalen som undrarna kan ske. Det är inte bara de här lokalerna som undrarna ska ske. Utan det är överallt där du är. Guds rikes gräns går där du är. Och det är du som kan välja att utvidga Guds rikes gräns. Och Johnny pratade som sagt om attityder och förväntningar. Jag tror att det finns några sätt att bygga den här atmosfären, om vi vill kalla det. Jag tittade på ett tv-program i torsdags som heter Bergs bärbara talkshow, tror jag. Det heter Carina Berg träffar kändisar. Hon var och träffade Charlotte Kalla, hon som åker skidor. Jag vet inte om någon annan såg det än jag. Carina Berg fick följa med ut på ett träningspass med Charlotte Kalla. Det var väldigt intressant. Man kan säga så här, att det finns en anledning till att hon har vunnit OS-guld i skidåkning. Och det är inte att hon har legat på soffan, utan hon kör stenhårt. Alltså, vilken tjej, jag har aldrig sett något liknande. Springer upp för backar, åker rullskidor, åker till gymmet och lyfter vikter som garanterat ingen kar i det här rummet hade lyft dem. Hon har ju liksom satt ett mål någonstans, och hon jobbar mot det med uthållighet. Ja, men tänker du på, ofta på hur du ser ut, frågade hon programledaren där liksom. Tänker du fåfäng liksom med din kropp? Nej, alltså, min kropp ska vara funktionell. Den ska vara funktionell till det jag håller på med. Liksom, det var det enda svaret. Och jag tror att det är en av de här sakerna som vi kan välja att göra. Johan, du kan välja faktiskt att läsa din bibel varje dag. Du kan välja att vara uthållig i din bön om att Gud ska få använda dina händer. Liksom. Uthållighet. Jag tror att det är en av de viktigaste sakerna när vi bygger den här atmosfären. Att ropa till Gud i det privata och ta risker i det offentliga. När du är hemma liksom på din kammare, så ropa till Gud. Gud, hjälp mig med det här. Uttryck din liksom ångest och din längtan och vad det nu än kan vara som är förknippat med att få komma i funktion. Och på något sätt, var frimodig. Ta risken när du står inför ställt faktum. Jag kan komma tillbaka till det också. En sak är säker, att ju fler människor du ber för till helande, desto fler blir friska. Det tror jag vi kan vara överens om. Ber du aldrig för någon, så är jag 100% säker på att du aldrig kommer få se någon bli frisk heller. Att hoppas på Gud, det är också en viktig sak. Men att hoppas liksom att Gud ska göra ett under, bara sådär. Ja, visst, Gud är ju god. Men det finns en poäng i att be Gud om att göra någonting också. Uttrycka sin önskan för honom. När vi möter en människa i nöd, det kan vara om den är sjuk eller om den har någon annan, något annat hinder, så tror jag det är jätteviktigt att man ser på den människan med förbarmande och inte medlidande. Jesus, han förbarmade sig över de sjuka. Det innebar ju att han gjorde allt han någonsin kunde för att de skulle få en förändrad situation i sitt liv. Det står inte att liksom, Jesus kände medlidande med dem och gav den lame en krycka och en ledarhund till den blinde. Och sen gick han därifrån. Det är också viktigt att man gör liksom samhällsinsatser. Ta mig inte fel. Men om du har en möjlighet, om du har en kraft med dig som har lovat att den ska bota sjuka, ta ett försök i alla fall. Det som kan bli skadat, det är ditt ego. Och det kan vara ganska bra faktiskt om det blir lite kantstött ibland. När man möter en sjuk, så är inte den ett projekt, utan det är en individ. Det är inte ett projekt liksom att, ja, hur ska vi lägga upp en femstegsplan här nu för att herr Andersson ska få bli frisk? Och sen får vi återrapportera och se om det gick eller inte. Det här är en människa, det här är en individ som behöver bli överöst av Guds kärlek, Guds nåd och allt det som följer med det. Jag tror att det är viktigt att mata sig med Guds ord, som vi var inne på innan. Mata sig med evangelierna. Läs Markus evangelium om du vill ha action. Där är det bara pang, pang, pang. Där botar Jesus till höger och han kastar ut demoner till vänster. Och han liksom kör. Ja, det är ingen paus liksom. Det bara smäller hela tiden. Det är väldigt uppmuntrande att läsa. Apostlagärningen är också väldigt uppmuntrande att läsa. För då är det inte Guds son längre det handlar om. Utan då är det de som kom efter honom. Sådana som vi. Helt vanliga människor, en fiskare och som tvivlar och ett brödrapar som vill kasta ner eld från himlen över en by. Alltså de var inte perfekta på något sätt. Precis som du och jag. Apostlagärningarna är ju ganska intressanta att läsa. Just utifrån det, som sagt, att det inte är Jesus det handlar om i första hand, alltså i beskrivningen om personen, utan det är ju lärjungarna. Kan de, så kan vi. Samma tid vi lever i som de levde i. Förmodligen borde vi ha en bättre chans eftersom vi har så mycket erfarenhet att falla tillbaka på. Så många berättelser. Vi har en bibel att läsa, det hade inte de. De hade ingen aning när de satt i den här övre salen. Liksom att, ja, men det är ju nu ungefär som de här tungorna väl skulle komma över oss. Och vi ska gå ut sen på stan och börja tala. De här. De hade ingen aning. Det bara hände. Och det bara exploderade i Jerusalem, liksom den här rörelsen. Vi borde ha bättre förutsättningar, eller hur? Jag tror att det är viktigt att bli smittad av andra. Det finns en berättelse i Bibeln som är väldigt välkänd om David och Goliat. David han störtade den där jätten Goliat. Men det som man inte brukar ta upp det är att det var åtminstone 4 jättar till som blev dräpta i Bibeln. Vilka var det som gjorde det? Jo, det var sådana som hade umgåtts med David. Ganska intressant. Du blir smittad av den du umgås med. Och när vi ändå är inne på jättar så skulle jag bara vilja läsa ett litet stycke ur en bok. Så när jag var på den här församlingsbibelskolan så fanns det en bok som låg där ute och bara liksom skrek till mig. En grundläggande guide i helande. En sån kan man ju bara inte missa, tänkte jag. Det går ju bara inte vara utan den här boken. Och jag har läst lite grann i den. Jag har inte läst alls, kan inte säga, men jag har läst lite stycken i den. Då står det bland annat så här. Jättar måste fortfarande besegras för att vi ska kunna gå in i det land som Jesus lovar oss. Jag tror att den största jätten är besvikelse. Alla som sträcker sig efter den här övernaturliga tjänsten kommer att möta besvikelse om och om igen. Det är därför som så många har valt ett mindre evangelium. Utan höga förväntningar så kommer man aldrig heller att se den här jätten. Vi har ett val att göra. Vill jag vara på den näst högsta nivån där allting kan vara frid och fröjd? Jag kommer förmodligen till himlen. Men jag kanske inte får se så hemskt mycket hända i mitt liv. Eller vill jag vara högst upp på toppen? Jag vill vara högst upp på toppen. Alltså nu är det slut, känner jag, med velande hit och dit. Antingen Johan så tror du på Gud och så litar du på det som står i hans ord. Eller så gör du inte det. Jag säger inte att allting kommer bli perfekt. Jag säger inte att allting kommer hända som jag ber om. Men om jag inte ber om det så lovar jag att ingenting kommer hända. Jag tror att en viktig del i att bygga en atmosfär och en attityd är att visa Gud tacksamhet. Vi har bett mycket från en pojk som heter Adam i Brixton. En pojk som är 6 år och har cancer i hjärnan. Läkarna säger att det finns inget med att göra. Nu är, de har de fått komma hem med honom för att det ska avslutas i lugn och ro. Och jag bara vägrar gå med på det här, så känner jag. Vi har bett så mycket för det här. Och jag upplevde det här om morgonen när jag bad till Gud om det här. Vi har bett så mycket för det här. Jag har bett Gud så många gånger att Gud ska bota honom. Och vi har skickat en böneduk. Jag var med och skickat 2 bönedukar. En som har skickat här från församlingen och sen har vi skickat den till senare. Och någonstans när vi bad för den sista böneduken och skickade dit så bara kände jag nu kunde jag lägga det hos Gud. Jag kunde lägga ifrån mig det hos Gud. Och ändå efter det så fortsatte jag att be varje morgon. Gud bota Adam. Och en morgon nu i veckan så bara kände jag det kopplade liksom inte. Jag fick inte den här känslan från Gud att ja, men jag lyssnar på det liksom. Jag hör din bön. Jag kände inte det där. Och då var det bara som att det kom till mig. Tyst. Låt mig vara. Jag håller på. Jag har hört dig. Tyst. Jag håller på. Och så kände jag bara, men Gud, jag måste bara tacka dig istället. Om jag tror att Gud har gjort någonting i den här pojkens liv nu, då måste jag bara tacka för det. Så nu ber jag Gud om styrka för familjen och jag tackar Gud för att han har påbörjat sitt läkande. Jag har ingen aning. Jag är ingen neurolog. Jag har inte varit och röntgat han. Men någonstans så bara upplevde jag, nej, nu måste jag be om frid i familjen, om hopp för familjen, att tacka Gud för att han har påbörjat sitt helande. Jag tror att en mycket viktig del av att bygga de här attityden och den här atmosfären, det är att ha en hunger i sitt liv. En hunger på att se mer. Och vet ni vad, den är svår att bara bestämma sig för, den där hungern. Man kan bestämma sig för mycket annat genom liksom att säga, nu ska jag göra detta den här morgonen, jag ska göra detta, jag ska göra detta. Men den där hungern, den måste på något sätt födas in i ditt liv. Men den kommer av de här andra sakerna som du kan bestämma dig för. Så är det. Den kommer av din bibelläsning, din trogenhet i bön. När du delar vittnesbörd och lyssnar på andra. Då kommer hungern till dig också, jag lovar. Och det är nog en av de absolut viktigaste sakerna. Att man får göra sig av med den här likgiltigheten. Det är inte det att man inte bryr sig, men man liksom det funkar inte. Jag måste ju tydligen be mycket också. Liksom. Jag måste tydligen gå upp en halvtimme extra tidigt på morgonen och be. Jag vet inte om jag ids. Det där är farligt alltså. Att skapa en hunger i sitt liv genom att göra de här sakerna man kan bestämma sig för tror jag är en nyckel till detta. En annan nyckel till det här, det är vittnesbörd om vad Gud faktiskt har gjort och vad han gör. Som jag berättade så började jag be varje dag i våras om att Gud skulle få använda mina händer till att lägga på en sjuk. För det här är någonting som jag har drömt om i mitt liv. Jag har aldrig fått se det. Jag har lagt dem på sjuka och ingenting har hänt. Och då tappar man modet ganska snabbt. Då tänkte jag så här, men jag får ju bara be om det i alla fall. Jag ber om det varje morgon. Jag ber om det varje morgon. Jag ber om det varje morgon. Jag har bett för mina händer. Och när vi var på den här församlingsbibelskolan i Stockaryd, så första samlingen med Hans Weichwort, så fick man gå fram och få förbön för att komma i funktion helt enkelt. Det var inte mer än så. Den som ville ha det här som man hade pratat om fick komma fram och bli smordmåliga och få en kort förbön. Och ja, tänkte att ja, det är väl aldrig fel, tänkte jag. Jag går väl fram. Och sen gick fram då, så kände jag bara så här, men Gud har ju bett om de här sakerna. Och så sträckte jag fram mina händer och så sa jag till Gud, tänk om han ville be för mina händer. Och kom PO i Guds kraft och så slog han på mina händer precis i samma stund. Det ska vara helande i de här händerna, sa han. Och det bara smällde så här. Och precis i samma ögonblick så släppte en ryggsmärta som jag har haft sen i våras. Så bara, borta på en gång. Jag hade inte suttit ner på den här förmiddagen där i Stockholm. Jag har gått runt med Malte för jag hade ont i ryggen. Kunde inte sitta ner liksom. Så borta. Och jag har inte haft den en enda gång sedan dess. Det är en månad sedan nu. Gången efter, när John Danneborg var där, två gånger efter när John Danneborg var där, så var det mer praktisk undervisning. Då skulle vi få testa det här, både med att dela profetiska ord och att be för sjuka. Och jag bara kände att Gud, är det någon gång, så är det ju idag liksom. Det bara måste vara dags liksom. Och så fick då de som var sjuka fick räcka upp handen. Och det var en man där som hade en inflammation i sina fingerleder. Så han kunde inte knyta sin hand. Och när han knöt handen så var den sån här. Och blir man ju så här, en sån där liksom, som man liksom måste, den ser man ju direkt liksom ifall den funkar eller inte. Typiskt, kunde man inte fått något mer så här diffus, jag måste gå hem och testa i 2 månader för att se ifall det blir bättre i ryggen. Liksom. Ja, det är bara när jag står på huvudet som ont i nacken, så jag måste hem och testa. Nej, det var ingen sån liksom. Utan det var verkligen, han kunde inte knyta sin hand. Men jag bara kände så här, Gud, är det någon gång du ska göra någonting så är det ju idag. Låt mig bara få se det nu då. Johan är egentligen precis samma Johan som han alltid har varit. Ingen skillnad på honom, förutom att han har bestämt sig för en sak. Han ville blanda in Gud mer i sitt liv. Jag la händerna på den här mannens hand så här, som en macka. Och så bad vi. Gud, jag ber att du ska bota hans fingerleder. Jag ber att du ska ta bort den inflammationen som finns. Att tala till dig fingerled, att du ska vara botad i Jesu namn. För det hade vi fått lära oss att så skulle man be ungefär. Och så backar man undan så här. Tänkte, hur känns det? En stockerhusbo med. Ja, det är ungefär som det var. Ingen större skillnad. Nej, men tänkte, ja, men John hade ändå sagt att man kanske får be 2 gånger och 3 gånger. Så jag visste att jag får ju en ny chans liksom ändå. Ja. Men det är klart att hoppet stärks ju inte efter första gången när det inte funkade. Ja, John sa, räck upp handen ni som upplevt någonting. Och det var ju flera stycken där jag tänkte man typiskt med någon annan igen som liksom får med någonting och inte jag. Så vi bad, sa han, är det dags att be igen? Ja, testa en gång till. Jag bad precis samma sak andra gången, Gud. Jag ber att du ska bota den här mannen. Jag ber att du ska ta bort den inflammationen i hans fingerled. Tala till dig fingerled att du ska vara botad i Jesu namn. Och när jag kliver undan så ställer sig mannen och börjar känna efter sig. Alltså, så, jag har inte kunnat göra så här flera år. Jag har inte kunnat knyta min hand. Jag har gjort jätteont så, i fingerlederna. Men gör det inte ont. Jag har inte ont längre. Och jag bara kände, skojar du med mig? Du behöver inte säga det om det inte är så. Nej, det är säkert. Det är säkert. Och jag upplevde någonstans där att, och jag har upplevt det när jag har bett för Adam också här då, att Johan, det är för den här stunden som du började be för ett halvår sedan. Det är för den här stunden som du började be för 6 månader sedan. Och jag är säker på att gäller det mig så gäller det dig. Det här med vittnesbörd, som sagt, det finns en kraft i det. Det finns någonting som bygger upp en förväntan och en visshet om vad Gud kan göra. Och därför så har jag bjudit hit en väldigt god vän idag. En gammal vän. Någonstans på tonåren i alla fall så började vi lära känna varandra. Så, välkommen. Elina ska få berätta sitt vittnesbörd för oss. Och jag är minst lika spänd som ni, det lovar jag. Ja, du får en egen.
Då funkar mycket nu, ja. Jag tittar innan på Johan att han hade ett sånt där, ja, headset heter det, va? Jag tänkte, ska jag ha sån här high-tech på mig? Men nu fick jag en mic, så det var nog passade mig bättre. Tack för att jag får komma hit. Jag känner mig privilegierad. Och jag är inte så nervös faktiskt, som man kanske borde vara. Jag kände mig väldigt fridfull i bilen. Min pappa är med också, som lite stöd, känner jag. Men däremot, när jag kom ner i källaren först här, när ni bad för gudstjänsten, så satte jag mig ner direkt och sen så började hjärtat bulta, och jag är fortfarande röd i ansiktet, tror jag. Jag kände mig het. Och jag kände att anden kom bara pangbom, fastän jag inte själv hade börjat be. Det var ni som bad för allt. Och det kände jag hela tiden, och när vi började sjunga här så började jag nästan gråta, för jag kände, här brinner det ju redan. Så ni har kommit en bra bit på väg, känns det som. Och sen fick jag ett... som jag vill dela med mig där, så jag gör det rätt här. Men när ni är så villiga som jag tror att ni är, för det kändes som att allting var fyllt av kraft, så ska ni inte titta så långt bort vart ni ska, var ni ska ta vägen, utan ni ska vända i, för Gud har lagt det ni ska göra, för alla här har någonting som ni måste börja sätta fart på, tror jag. Det ligger här i. Så ni vet det nästan mer än vad ni tror att ni vet det. Det är lika självklart som att ni vet vad ni heter. Så är det egentligen lika självklart som ni vet vad han har lagt här. Fast ni kanske tittar lite för långt bort. Det fick jag. Jag heter Elina, ja. Ska jag presentera mig också. Och när jag fick till förfrågan här och vittna om min förlossning för 3,5 år sedan, så kände jag, nej. En kompis sa till mig också, nej, men du måste börja från början, för din resa började långt tidigare än det. Och likadant sa pappa igår när jag sa, ska jag skriva någonting eller ska jag bara säga vad jag minns? Ja, egentligen borde du ju ha med det där, sa han, som jag snart ska säga. Så det kommer vara 3 delar, så jag hoppas att det inte kommer ta tid av det vi ska göra sen, för det tror jag också är viktigt. Jag tror allt är viktigt. Och för att ni inte ska känna er stela, så tänker jag, efter varje kapitel är slut, så ska ni få ställa er upp och sträcka lite på er. För det, man ska inte sitta still mer än 20 minuter. Vet ni va? Ja, så nu börjar jag från början. När jag var, jag tror jag gick i 5:an, så åkte jag på ett King's Kids-läger. Och då hade jag egentligen ingen... Ja, jag är uppvuxen i ett kristet hem, men jag hade absolut ingen aning att det kan hända häftiga grejer med Gud. Utan det var mer, man går i söndagsskola, vi sjunger detta, vi ber den nattbönen. Men så säger de innan vi ska ut och sjunga för första gången, för det är ett körläger kan man säga vi var på. Nu ska vi be allihopa, ni får gärna gå i skymundan och kolla ifall Gud vill säga någonting till er. Eller om ni får någon bild. Och då tänkte jag, vadå? kan han prata ungefär med mig? Ja. Men så blundade jag och bad och så fick jag pang bom, såg jag käglor som man på bowling och bowlingklot. Så tänkte jag, ha, så hände det ingenting mer. Och sen när vi skulle samlas i gruppen där så sa han, var det någon som fick något till sig? Så sa jag, ja, jag såg några käglor och ett bowlingklot, sa jag. Ja. Och sen var det lite som att jag kände, ja, eller var det att man hade tittat i en lampa och blundade och såg. Jag blev nästan lite sådär, ja, vi får se. Och sen när vi stod där och sjöng så kom det en ganska korpulent man, som tur var, så jag såg mycket på hans ryggtavla, för han hade en jacka med den här bilden på sig, med käglor och bowlingklot. Så då sa, men där, så gick jag fram och sa, men vi bad innan, och eftersom jag var så liten, som tur var, för i den här åldern hade jag kanske inte gjort det, förhoppningsvis nu, ska vi säga, så sa jag att det där såg jag innan när vi satt och bad. Och han tittade, va? Vi ska ha invigning imorgon på ett bowlingcenter och vi vill att det ska vara, jag tror att det var i kristen regi faktiskt. Så vi fick komma dit och sjunga och be för det. Och inget mer med det. Andra kvällen så tänkte jag att nu ska vi se vad jag ska få se. För sån är man också som barn. Man tänker inte det kanske var en gång och du. Så man är med så, ha, det är så självklart allting. Och vi ska ju vara som barn, står det i Bibeln. Så då blundade jag och såg en man som var lik en kille som hette Thomas som var med på läget. Men han hade en keps som lyste mycket och en massa plåster i ansiktet. Så sa jag, jag såg en kille som såg ut som dig, Thomas, med en röd baseballkeps på sig. Med massa plåster. Och då förutsätter jag att han kommer vi träffa ikväll. Så när jag hängde kvar där och var ledsen för jag såg honom inte. Och sen när vi gick hem så kände jag, ja. Och då började jag tänka att nej, det kanske är fantasi och det här. Men så sitter en man på en sten och jag ser kepsen direkt. En röd keps med vit text. Och så tänkte jag, men han har ju inte plåster i ansiktet. Och så tittade jag, men han är ju lik Thomas. Så sa jag till ledaren att, är inte han lik Thomas? Jo, det är han faktiskt. Så gick jag fram och sa, hej, vi bad lite innan och då såg jag dig med den här. Jag kände igen dig på kepsen, men du hade egentligen massa, ja, det är kepsen jag känner igen dig på, så. Och då tittade han så här, tappade hakan och han hade druckit lite öl också, den här mannen. Så han bara stirrade. Ja, och då kom det fram en ledare som förklarade att vi bad till Gud och varför jag såg honom. Så sa han, den här kepsen hittade jag innan idag. Och den har inte jag haft på mig sedan jag var 18. Och han var nog runt 40, tippar jag på. Och det här var min favoritkeps, för det tillhörde en tid i mitt liv när jag var över i USA på baseball. Han var duktig i baseball och åkte över och spelade. Av en händelse så hittade jag den idag. Jag vet inte var den har varit. Och tog på mig den. Och det tyckte jag var häftigt. Sen sa jag, men vad är, du hade massa plåster, sa jag. Och då började han störtgråta och sen tog ledarna hand om bön och så, och vi gick hem. Och det var det, att då som liten och ganska ovetande så började han ändå använda mig utan att man egentligen gjorde så mycket. Jag blundade och bad. Nu kan ni få resa på er. Och sen kan ni försöka, om ni mår bra i rygg och så, att ni sträcker sakta ner till tårna. Och så rullar ni kota för kota upp. Och om ni inte skäms för svettfläckar, jag tog kofta, så kan ni sträcka. Bra, då får ni sitta igen. Det var det första. För sen hände det tyvärr så här att jag är ganska skeptisk. Om någon säger, har du provat akupunktur? Så vill jag läsa allt om det och prova det. För jag vill inte bara säga, det funkar nog rätt så bra. Och jag var så skeptisk att jag faktiskt började känna, nej, det kan inte vara sant allt i Bibeln. Och kände att jag var ingen troende på riktigt längre. Så jag levde på, och det går ju bra också tyvärr, till en viss gräns. Sen kom jag till ett skede i livet där jag mådde mycket sämre än när jag var dödssjuk på riktigt. Och det blev en ganska jobbig separation som var till grunden för den depressionen jag drabbades av där. Och det var riktigt illa. Jag tror på 2 veckor åt jag ett halvt äpple. Och då tvingade jag i mig det, för jag ville inte äta. Jag ville ingenting. Jag har aldrig varit med om något liknande. Fruktansvärt var det. Och sen skulle min bror döpa sig i Slättsjön. Det är en sjö i Vriksta. Och mina föräldrar sa, du kan väl vara med när han döper sig. Och jag kände, jag kan inte träffa folk. Och jag vill ju ändå inte fika, för annars gillar jag fikat där uppe. Så jag kände, nej. Men så kände jag ändå att jag kan väl gå. Och när jag såg att han hade doppat sig, eller döpt sig, så kände jag, nu är det gjort. Nej, nu vill jag smyga hem. Och så tittade jag upp där det här huset där fikat är. Och fastän jag hade ingen aptit så var det som att mina steg styrdes upp. Och det var ingen där. Sen såg jag en mörk man sitta på en bänk som jag aldrig hade sett innan. Och så kände jag att jag ska nog sätta mig hem till honom. Fastän jag inte ville prata med någon. Inte ens med mamma och pappa ville jag prata med då. Jag var helt sluten, svart. Och då sa han, åh. Han pratade engelska och ibland kommer jag använda det för det är mer effektfullt vad han sa. Men annars är jag mer trygg i svenska. Så sa han, det är nog dig jag har väntat på, sa han. Jaha, sa jag, det kan vara det. Så sa han, jo. Och han bodde i Afrika och var där ett par nätter. Och sov över för att han hade något uppdrag, han skulle vidare. Han kände några som jobbade på Erikshjälpen som bodde i Vriksta. Och han sa, för i morse när jag bad till Gud så sa han att jag skulle sätta mig här på en bänk. Jag skulle träffa någon. Och det känns som att det är du, sa han. Så, ja, sa jag fortfarande att det vet man aldrig. Så sa han, jo men ifall du har relationsproblem så är det du, sa han. Och då kände jag då sa jag, ja men det är jag, det måste vara jag. För annars förstår jag inte varför jag gick upp hit heller, sa jag. Och jag tänker inte gå in så långt, han hade väldigt länge, det var över en timme. För han menade på att Gud kan hjälpa mig och jag sa, nej men jag tror inte att det kan vara så. Och visade på mothugg och sa, men varför kan du inte tro? Nej, jag kan bara inte det, sa jag. Och så sa han, ja. Och efter ett tag så sa han att, eller så sa jag, nej, nu tror jag att jag ska gå. Då sa han, tror du det? Sa han då. Ja. Men tror du att du kan stå? Sa han. Ja, men det vet jag, sa jag då. Men hur kan du veta det när du inte kan tro på Gud? Sa han. Jo, men det vet jag ju för att jag har ju kunnat stå hela mitt liv. Nej, inte när du var bebis, sa han. Och sa, nej, det kunde jag ju inte, men jag vet att jag har kraft i mina ben, sa jag då. Men det kan du ju inte veta nu när du sitter, sa han. Så han var väldigt, han passade mig eftersom jag var så där själv väldigt logisk inom citationstecken. Så sa han att nu när du sitter och tror att du kan gå så är det likadant som du sitter och säger nej, jag kan inte tro på Gud. För du kan absolut inte veta du när du sitter hur det blir om en minut om du ska stå. Det är samma sak. Så ställde jag mig upp och tänkte att ja. Och så sa han, du pratade att du visste det för av erfarenhet har du kunnat stå innan. Så du måste sätta din erfarenhet på Gud och se om det håller eller inte. Jag kände att det var, började bli lite mer så här. Och sen sa han, och då led jag av panikångest också. Och det hade jag gjort länge så det var inte på grund av den här depressionen. Så sa han att sen är du, rädslan hindrar dig också. Du kommer inte iväg. Och jag hade en sån sort som gjorde att jag var väldigt trygg hemma. Men Jönköping var helt omöjligt att åka till. För det var ju motorväg också. Och långt hemifrån. Och har någon haft panikångest så kanske de förstår. Annars är det väldigt svårt att förstå att det kan vara så. Så tänkte jag, ja. Och nu ska vi prova på engelska då. Så sa han att if you change fear to faith, så har du lösningen där. Han skrev en ekvation så han använde sådana. Jag har glömt de andra delarna i ekvationen, men det var just det. Att byta ut det till tro. Så har du, då är du frisk. Ja, tänkte jag. Och sen gick jag hem för jag orkade inte vara med på hela släktfikat och allt det där. Och jag kände mig fortfarande väldigt nedtyngd. då gick jag ut och gick i skogen, för jag kände, vad ska jag göra? Jag kan inte sova. Och jag tycker ingenting är kul. Jag vet att jag skrev en lista på sånt som jag gillar. Geisha, saltlakris, hästar, bio, kompisar och namn på personer som gör mig glad. Och tänkte, jag får tvinga mig till en sak varje dag som jag vet är bra fastän jag inte vill det. Men det funkar inte, för jag fick inte i mig geishan. Och jag kan inte åka på bio. Och då, min bästa kompis kom hem och sa, den där chokladkakan låg här förra veckan med. Och jag är godismonster. Så sa han, ja, du får gärna ta den, sa jag, skit i det. Då sa han, nej, men då är du sjuk, sa hon, om du kan titta på den geishan i en vecka utan att öppna den. Och då tänkte jag, ja, det är jag nog. Sen när jag gick ut i skogen i alla fall, så gick jag så långt så sen åker jag inte gå längre. Då la jag mig på en stor klippa eller sten på mage och grät och grät och grät och önskade, för jag, då var jag så illa däran att jag ville inte leva, men jag ville heller inte göra något åt det själv. Så jag satt och önskade att det kunde slå ner en meteorit eller något, så jag slapp och fixa någonting, men ändå slapp och må som jag mådde. Och sen tänkte jag ändå på det här att jag får ju prova Gud innan jag säger att jag ger upp allting. Och jag var arg och jag var trött och jag var ledsen, så då skrek jag. Det vågade jag, för jag var mitt i skogen, så det var ingen fara. Så jag skrek att, finns du? Måste du hjälpa mig nu, för annars skiter jag i det här. Och då var jag lite stilla efteråt, för jag hoppades nog att det skulle ske någonting pangbom. Och när det inte gjorde det så började jag gråta lite till. Och så tänkte jag, nej, nu är det lika bra att jag går hem. Och när jag reste mig från stenen så hände det någonting som jag tycker är större än det jag kommer berätta sen. Jag tror ni kommer tycka det jag berättar sen är större, för det är lite mer drama. Men det var det som hände i mig. Det största som har hänt mig, tycker jag. För jag ställde mig upp och varje steg jag tog, det är några kilometer vägen hem där, så var det som att jag blev lättad. Jag blev glad. Jag kunde inte säga varför. Jag kände för att skratta. Och jag kunde andas. Och sen började jag bli hungrig som 17 där med. Och hade en bit hem. Jag kände att jag får gå. Jag måste hem. Och jag kunde inte beskriva. Men jag hade sånt lugn inom mig som jag inte hade känt på länge efter det. Så att jag kände, ikväll kommer jag sova. Jag kan sätta mig ner utan att tänka, vad ska jag göra? Minuten går för sakta. Jag kände, jag kan, det är någonting som har hänt. Och utan att reflektera att det var Gud, tills jag kom på vad jag ropade innan. Och då, ja, jag blev helt, jag kände mig frälst. Och började gråta. Slet upp dörren hemma där jag bodde hos mamma och pappa ett tag då. Och det luktade mat. Och innan har jag känt, då går jag ut. För jag mår illa av mat när jag var deppig. Och så ställde jag ju klampa in med skorna. Och mamma hade gjort flygande Jakob. Och den var precis uttagen. Hon bara, vi ska äta. Och hon var lite sådär, hon försökte göra god mat så jag skulle äta. Jag bara, ja, sa jag. Jag tog skeden och blåste och jag brände mig, men jag sket i det. Jag åt hur mycket som helst. Och mamma stod och tittade på mig. Pappa kom sen och sa, vad har hänt? Och sa jag, jo, jag tror jag har blivit frälst, sa jag. Och sen dess var det, det är klart att det är ingen dans på ros och det tar ett tag att komma över en sån sak, men det var inga problem längre. Jag visste att det är inte kört. Så det är det. Sen kommer det. Så nu kan ni ställa upp och göra vad ni vill. Så. Nu ska jag säga det jag egentligen skulle sagt från början. Ju. Och det är för att i 2009 var jag gravid. Det var ett stort steg för mig, för jag har faktiskt en fobi för att spy, så det är inte bara att jag tycker det är äckligt, utan hade någon magsjuka i skolan eller på jobbet, då var jag också sjukskriven, så att jag också skulle få spysjuka. Det var lite sjukt. Och inte bara det, jag var också rädd för hur ont gör det att föda. Det kanske alla är. Så var jag på ett möte med Anita Barker, heter hon. Ja. För jag säger Baker och Barker varannan gång och så vet jag att det är rätt varannan gång. Men nu är Barker. Och så gick jag fram på förbön och sa att jag är så rädd för att föda barn. Och då var det ju så uppenbart så. Ja. Hon bad för mig hon bad i tungor, så jag hörde inte vad hon sa. Sen började hon blåsa mig i ansiktet. Och det vet jag att jag tyckte var lite, ja, det var inte så där fridfullt och normalt, utan jag undrade lite varför hon gjorde det. Men på ett bra möte i Stockaryd för några veckor sedan, så, som Johan var på med, så pratade de om att blåsa helig ande på något sätt i oss. Och jag trodde det var det hon gjorde. För när jag kom hem sen, då var jag själv på kvällen. Satt i soffan och tänkte jag får fortsätta be lite, för att jag kände ju inte det där. Jag tänkte att nu ska jag vara bara glad och inte rädd längre. Så bad jag, och direkt när jag blundade så såg jag ett stort öga. Och när man blundar så har man ändå ett synfält. Ni kan prova att blunda en gång. Hela det här synfältet var ett stort öga, och det var som en lugn eld. Det var ingenting som brann häftigt, utan skiftade i gult och brunt i 5 sekunder ungefär. Och sen försvann ögat, och så kom det en liten svart prick som växte en gång i sekunden tills det blev helt svart i hela synfältet. Och jag fylldes av ett jätteobehag, ofrid, och kunde inte sitta still. Och gick runt och tänkte, men det vill han ju inte, för jag bad ju att han skulle lugna mig. Så jag satte mig i soffan och bad en gång till. Tänkte, han kan ändra detta lite. Men det gjorde han inte. Det var precis samma sak. Och så fort jag slöt ögonen så såg jag samma öga, lika lång tid. Samma plutt. Den växte med lika stor hastighet. Så det var som att se en film, trycka tillbaka och se den igen. Och då tänkte jag, ja, han menar nog att han ser fostret som växer då. Och nu får jag lämna det, för det var inget kul. Så var jag, lite naiv. Och sen förflöt månaderna på. Och jag var och simmade i simhallen. Tjock som ett hus. Och sen kände jag, och jag är ganska så enträgen. Så jag hade bestämt mig för en viss sträcka att simma. Men efter mindre än hälften så kände jag att jag simmade snett. Jag var på väg in mot väggen. Och så kände jag att kraften i vänsterbenet var väldigt svag. Och då blev jag arg och tänkte, men jag sparkade igång och det ska vara så här. Sen när jag hade kommit till hälften så kände jag, nej, du är nog dum, Elina, nu. För det här, någonting är nog fel. Och när jag skulle klättra upp för trappan där i vattnet så kände jag, vad konstigt, jag kan ju inte stå riktigt på benet. Och så var det missfärgat och jättehårt. Och undersköterska är jag i alla fall. Så jag misstänkte faktiskt att jag kanske har fått en propp. Så jag åkte in till mödravården här i Sävsjö, och jag hade väldigt högt blodtryck också. Så sa de, har du stressat hit, för jag ser att du har duschat. Så sa jag, nej, jag simmade lite. Så, jaha, ja, men nu får du vila en kvart, det är nog därför du, och du har sträckt dig troligtvis, sa de då. Men jag hade fortfarande högt blodtryck efter den här kvarten och stenhårt i benet. Och då så sa hon att ja, nej, vi får nog ringa till Värnamo. Och så de får ta titt på det här. Och jag kände, ja, det är nog lika bra. För jag var orolig. Väl framme i Värnamo så var de inte lika oroliga. Skickade hem mig. Sen fick jag feber dagen efter. Och även svårt att andas. Så jag fick sitta och sova och kände mig. Och en fruktansvärd smärta. I benet och i ryggen och i magen. Så jag sa, vi får åka in igen det här. Jag tror något är fel, sa jag. Och vi åkte in igen. Och då sa de, jaha, kommer du igen ungefär? Ja, det gör jag, för jag känner mig sjuk, sa jag då. Kollar ni verkligen så det inte är en propp, sa jag också. För jag kände att det gjorde de inte första gången. Jag tog några prover och sa att men det ser jättebra ut. Och du är väldigt hälsosam, du tränar, du röker inte. Och sa, jaha. Mm. Men jag har ju väldigt ont, sa jag, och propsade att varför känns det så här annars? För jag hade väldigt svårt att böja benet. Ja, men du har ju stor mage. Det hade jag. Han vägde 4,5 när han kom. Så det gjorde var han stor. Så det kan nog vara att du trycker på nerver. Och så, ja. Och sen har jag ju feber också, sa jag, och känner mig lite konstig. Ja, men du är nog förkyld. Och så, nej, för det känner jag att det är jag inte, sa jag. Ja, men ta lite Alvedon och vila hemma. Och sen är det bra om du går ut och går, för då kan du liksom få igång lite på det här så du får bort magen och då mår du bra. Mm. Så Så jag gick ut och gick hemma. Det var jättekallt den vintern 2010. Bilar snöade ju över, om ni kommer ihåg. Och jag hade en liten tax med mig. Tyvärr, jag hade gärna haft någon annan med mig då. För när jag kom en bit in så kände jag, jag kommer inte hem. Jag krampade och gjorde extremt ont här. Så jag lutade mig mot ett träd och ringde till Andreas och sa att nej, jag kommer nog inte hem. Du får nog få åka från jobbet tyvärr. Och han sa, är du säker på att du inte... Jag bara, nej, jag hade inte ringt annars, sa jag. Och då åkte vi in igen en tredje gång. Och då tyckte de... Och då hade jag så ont så jag fick åka rullstol, för jag hade svårt att gå. Och då sa de, är det så besvärligt, och så tar vi och sätter igång dig nu. Och sa, nej, det får ni inte, för jag var fortfarande livrädd för att föda barn. Jag var ju tvungen att göra det, men jag ville inte. Så sa nej, men då... Så sa jag en sista gång till dem att, men är det 100% att det är någonting som är fel, måste det vara, sa jag. Och så skulle de kolla hur öppen jag var, och då skrek jag, för det gjorde jätteont. Så sa hon, slappna av. Och sa jag, det är inte det. Så jag, det är inte i slemhinnan, det är ont, det är något konstigt här, sa jag. Ja. Men det var inte så mycket mer med det, utan jag fick åka hem en gång till. Och sen dagen efter så ville de ändå, för jag hade ju fortfarande höga trycket. Så sa de, men vi vill kolla om du har äggvita i urinen en gång till. För det var det de misstänkte då, eftersom jag hade högt tryck. Och då fick jag en ny doktor äntligen. Och så sa hon att, ja, det står i journalen där att du hade lite ont i foten igår. Och då blev jag riktigt arg. Jag hade inte sovit och jag var arg. Och så här, jag har inte lite ont i foten, så jag kommer inte upp ur sängen själv. Och då sa hon, jaha, får jag titta på benen? Så jag, men du får ta med byxan själv, för jag kan inte ta med kläder och på kläder själv heller. Så jaha, sa hon, och så lyfte hon bara lite så här och sa, men du är ju lila. Så sa jag, ja, så det har varit sedan i tisdags. Och då tittade hon så här och så var det lite dutt. Sen var det ganska snabbt in i en ambulans till Linköping. Och då var jag väldigt chockad. För kom ihåg att jag hade panikångest också, så jag ville inte åka ambulans helst. Och jag ville inte åka på motorväg, för där kan jag inte stanna när jag vill. Det ville jag gärna göra då. Jag är fri från det nu. Så jag sa, nej, men då måste Andreas vara med och hålla mig i handen. Och sa, nej, tyvärr, vi måste... Du får åka själv, han får åka en bil efter. Och väl i ambulansen så kände jag, ja. Så jag berättade att jag vill inte åka i fyran helst, sa jag. Då sa de att, nej, men vi ska ju ta dig till Linköping nu och tänk på någonting annat. Och jag låg där, dum, 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 dum. Och jag hade hög puls och kände, panik. Och sen började jag hosta. Och så tog de lite värden på mig och sa, har du hostat länge? Så sa jag, ja, det har jag gjort, jag har haft lite svårt att andas. Och så då kröp hon fram till han som körde ambulansen, och sen gick det blixtfort med ljus och ljud på. Och då sa jag, är det någonting som inte är bra nu? Sa jag. Och då sa hon, vi kör på nu så du kommer fram och du kan försöka vila. Och jag pratade och så sa, försök du vara tyst, sa hon. Vi försöker. Så det var nog inte så bra då, naturligtvis. Väl framme i Linköping så var jag väldigt kissnödig. Så jag satte mig upp och tänkte jag ska gå och kissa. Och då sprang de fram och sa, ligg still. Är det ingen som har berättat för dig hur det står till med dig? Så sa jag, jo, jag har fått en propp, sa jag. Och då trodde jag att det var så, en kula någonstans. Och jag trodde att den satt här eftersom det gjorde så väldigt ont där. Ja, en propp, men vi har inte varit med om det här innan. Det är inte en liten propp, utan en väldigt stor, utbredd. Den är färsk och du har symptom på att den har släppt till lungorna också då. Ja, och då började jag känna, tur att jag är här, kände jag faktiskt då. Men så kom det in en läkare och sa att ja, vi vet inte riktigt var vi ska lägga det här, för vi vill inte riktigt ha det på förlossningen heller, utan du kommer få ligga på MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning. Där ville de heller inte ha mig, för där kunde de ju inte föda barn. Men så de var lite så där. Jag hade någon från förlossningen jämte mig. Och nu ska jag ta fram min fusklapp, så det blir rätt saker jag säger här. Och där så skulle de undersöka då hur högt upp den här proppen hade sitt fäste. Och när när jag låg där i sängen så kom jag att tänka på synen. Den har varit liksom i glömska innan det. Med ögat och det som växte. För de sa till mig, den här har vuxit under en lång tid. För annars kan det inte bli så stort. Och tänkte jag på det här lilla som blev helt svart. Och så visade doktorn mig att som du ser här, det sitter i det kärlet som leder till hjärtat. Bäckenbotten är helt trombotiserad och tyvärr går den uppåt här. Jag kan inte riktigt se hur högt, för barnet ligger i vägen där. Men den är i alla fall upp genom njurarna och en bit till. Okej, sa jag. Och på något sätt så känner man, där är man lite, vad ska jag säga mer, tänkte jag. Så som du ser på den här bilden så är det också helt igen vuxet. Det är helt svart. Och så vände han skärmen mot mig och tryckte mot, och det blev helt svart. Och jag kände igen samma bild som jag såg när jag bad. Och då så blev jag ju trygg, så jag log och tänkte, åh, Gud är med här. Och då säger han, ja, det är inget bra, för då tror ju han att jag ler, att vad skönt. Så jag sa, nej, det förstår jag. Så ja, förstår du att vi är bekymrade för dig? Så sa, ja, men jag kände ändå att jag log och kände mig beskyddad, konstigt nog. Så han trodde nog att jag hade fått en chockreaktion. Det hade jag säkert också. Sen tillbaka till där jag skulle ligga, så sa de att tyvärr är det så att vi har fått en ekvation som vi inte har en lösning på. Och vi kan ta ut barnet, det mår bra. Men då kommer inte du vara välbehållen, ungefär. Så nu hoppas vi, vår enda plan är att du ska gå över ett par veckor så vi hinner behandla proppen. Och sen får vi ta ett beslut om 2 veckor. Och då kände jag, mamma gick ju över nästan en månad med mig, tror jag. Så jag tänkte, det ligger nog i generna. Nu gjorde det inte. Så dagen efter det så gick vattnet. Och jag började få verka. Och då blev det kalabalik, för de visste inte riktigt. Proppdoktorerna sa att hon kan inte föda normalt, för den växte genom bäckenkanalen där. Och de andra menar på att vi kan inte skära i henne, för vi måste ju behandla henne med blodförtunnande. Vad ska vi göra då? Och verkarna körde på var tredje, sjätte minut ungefär. Och den ena läkaren, han stod och hade astmaspray och var helt svettig. Och den andra sprang in och var arg och sa, upp i Stockholm ringer, vi har ringt och pratat med dem, de säger så här. Och så tryckte hon på droppet igen och han hade tagit av det. Ja, men vi kan inte operera med de här blodvärdena, sa han. Nej, men vi kan heller inte stänga av det. För då, och så stod de där. Och då kände jag, och så sa de, det är nog bra om du ringer dina föräldrar. Och då började jag tänka, det här är inte bra. Det förstår jag ju. Men då ringer mamma och säger att mormor och morfars bönekompisar har fått ett bibelord som de ville skicka till mig. Och det är andra krönikeboken 16:9. Förberett med ett snöre här så det ska gå smidigt. Herren vakar över hela jorden och hans ögon ser allt. Och så fortsätter det lite till. Och då kommer ögat in en gång till. Och då kände jag, men det är han är med. Och sen lite senare när ni kommer upp till Linköping så hade en annan fått till sig, och det har jag också en fusklapp. Det står i Bibeln på ett ställe att Herrens ögon vakar över dem som lyder honom och hans öron hör deras böner. Och tredje gången det här med ögat, det kan ju inte vara en slump. Så är det bara. Och det var det inte heller, för jag står ju här. Så även om det är en dramatisk historia ser ni att den har slutat bra. Och mitt i det här så blev jag desperat och så tryckte jag på knappen och sa att ni kan få ta barnet, men jag vill vara vaken. För jag vill gärna se det innan det, ja, om det är att jag har en chans. Och då sa de, lilla vän, det är ingen som kan skära i dig nu, sa de. Så, men vad ska vi göra då? För jag får ju inte föda heller. Och då tittade hon på mig och sa, du ska veta att du är sjukhusets skuldägg. Och vi jobbar, vi har telefonkonferens med både Malmö och Stockholm. Och vi jobbar på det. Och då sa jag, kommer det gå åt skogen, sa jag då. Och då frågade hon, vill du att jag ska vara ärlig? Och då sa jag, nej, det vill jag inte längre, sa jag. Och sen började hon gråta och sa att det ser inte ljust ut. Men som sagt, vi jobbar på dig. Och det är klart att då börjar man inte, då hjälper det inte så mycket med de här ögonen längre. Och det var en ganska olidlig natt. Men mitt i det så säger min man, som inte är kristen, ja, han är det nu, hoppas jag, han tror på Gud nu, men vi har fortfarande lite diskussioner om Jesus har dött och uppstått. Så det får ni gärna be för när ni kommer hem. Och då kommer han fram till mig på natten och säger, Lina, det här kommer gå bra. Och då tänkte jag att ja, det måste man ju säga så här. Det gör det nog, sa jag bara då. Nej, jag menar allvar, för jag såg, då hade jag haft en häst som var tvungen att dö. Han hade fått cancer i benet under nyår. Filip kom i mars. Hästen hette Nalle, men han var ingen Nalle, han var en vildhäst. Och han såg, jag såg innan att Nalle sprang på en grön åker. Och han var busig som han alltid är. Sen kom det en man med vita kläder och gick emot Nalle. Och Nalle ställde sig jämte mannen och böjde sitt huvud ner för mannen. Och då började jag tänka, ja, för det skulle inte min man säga. Jag vet inte om ni vet vem det är, men det, han säger inte sånt om det inte är så. Jag tror faktiskt att det kanske nästan var så att han undrade, kan det vara så själv? Och sen så såg jag min farfar och min farfar, min mormor, morfar. Han räknade upp några som hade gått upp till himlen. Och de såg så glada ut. Ingen hade glasögon heller. De nickade och log. Och då tänkte jag så här, ja, men nu finns himlen, för annars hade inte Andrea sett detta. Och så tänkte jag, nu sitter de och säger att du är välkommen hit. Och då kände jag, vad skönt, för det undrar man ju också, vart kommer man? Så jag sa, men vad bra, då vet jag att jag ska dit. Och då sa han, nej, det är inte det. De menar att det går bra. Och jag trodde fortfarande inte på det, men sa, ja, men ja, det är bra, sa jag bara då. Sen gick det en låt som spelades ofta på radio med Donkey Boys, Ambitions. Jag tänker inte sjunga, men den går lite så här, if someone is going to make it, then that someone is gonna be you. Och den låten, jag får också rysningar när jag känner att anden är, att det är det. Och jag blev fylld av rysningar och tänkte, när nu 17, nu gäller det. Jag tänker fixa detta. Och de här rysningarna fick jag också här när vi stod och sjöng lovsång och kände att här är han. Så det, ta emot det. Och på morgonen, nej, på natten så ber jag ändå till Gud, Gud hjälp mig. För man är ju, jag visste ju att jag låg där faktiskt inför döden. Och då var han lite upptagen som han var mot dig också, Johan. Så han var inte ens grammatiskt korrekt, utan han sa, samla rätt folk, sa han bara. Och när jag hörde den rösten i mitt inre så ville jag gärna att det skulle komma mer. För jag ville så gärna ha, jag ville att han skulle sätta sig och bara prata med mig. Men han hade inte tid, men det kom inget mer. Ja, sa jag. Och sen på morgonen så kommer de in och ser glada ut och säger att du har tur nu. För nu har vi de skickligaste på alla områden som ska ta hand om dig. Vi har beslutat att försöka göra ett snitt. Vi ska ta ner din blödning bit för bit. Och de tog prov, tror jag var 30:e minut, för att kolla hur jag blödde. Och de sa att du går precis enligt klockan. Det här kan vara lite svårt att ställa in, men vi har tiden på vår sida. Ja, det var häftigt. Och sen sa de, vi kommer förlösa dig på thoraxkliniken. För att vi kommer ha en hjärt- och kärlkirurg också, för att kunna ta hand om ett hjärtstillestånd. Den största risken var ju att proppen skulle släppa till hjärtat, lunga eller hjärna. Men framförallt hjärtat, eftersom den slutade en bit nedanför hjärtat där, i det största kärlet. Och både värkarbete och att en stor 5 kilos klump flyttar på sig gör ju att risken är ganska stor på en så färsk propp. Så därför så ville de göra allt på samma gång. Ta ut barnet och sen fixa mig då. Och det, så sa de, tyvärr kan vi inte söva dig och göra förberedelserna för en hjärtoperation. Och de kan vara lite obehagliga. Så du får försöka vara stark och fokusera. Och då ska ni veta att när jag skulle ta blodprov hos Eivor här för att kolla vad jag har för blodgrupp, då fick Andreas vara med och jag hade svettlöka jag är livrädd för sprutor och jag vill inte åka hiss, jag vill inte vara på sjukhus. Så när de säger hjärtoperation och förberedelser så tänkte jag så här. Så jag började där och så ni får ge mig lugnande då, så jag, för jag kan inte ligga still. Ja, vi, tyvärr, vi kan ju inte det eftersom barnet kommer bli skadat då. Och jag tänkte, det här funkar inte. Och då bad jag till Gud. Gud, då får du lugna mig. Och innan jag hann att säga färdigt meningen så var det som att jag blev som en varm manet, kan jag beskriva det som bäst. För det kändes som att jag blev, och jag blev alldeles varm och alldeles lealös, som att jag var drogad faktiskt. Och då gör de så här, Elina, för jag blundade och tyckte det var jätteskönt. Och så sa de, är du med? Är du med? Så sa jag, ja, jag mår jättebra, sa jag. Ja. Och så satte de igång. Och bland annat sydde de fast en nål i halsen. Det hade jag aldrig tolererat, inte nu heller. Och det gick jättebra. Jag låg blickstill. Och Andrea sa, du är jättetuff, du är jätteduktig. Så ja, så är det. Jag kände mig tuff och hög då. Och sen när det väl var dags, det var många inne i rummet. Jag vet inte ens hur många, men han som stod jämte mig på min högra sida, han hade, de ursäktade sig att de fick stå med instrumenten framme, för att de sa att det här måste gå fort, sa de. Och han hade en såg för att öppna bröstkorgen. Och jag tittade på han så här, och då la han den bakom ryggen och så stod han så här. Så sa jag, kommer du använda den? Och så såg jag att han, och så tänkte han, nej, då tittar jag på någonting annat. Och sen så böjde han sig fram, jag tror inte det, sa han. Men jag, det var för att lugna mig, tror jag. För de andra som stod, den som stod vid foten, den stod så här. Och det var kraftig stämning i rummet. Jag fick säga några ord till Andreas innan han fick gå ut. Och jag skulle sövas. Och då kommer det, för jag är ändå ganska frimodig så här. Inga problem. Men jag har lite svårt. Jag skulle inte kunna säga till någon på stan, Gud välsigne dig. För det tycker jag känns pinsamt, ärligt talat. Och så fick jag till mig när jag fick masken och sa, okej, nu kör vi. Och så tänkte jag, säg, det var Gud som sa till mig, säg Gud välsigne er. Och så kände jag att jag tvekade, nej, det vill jag inte inför alla läkare här. Och så fick jag en tanke, det kan vara det sista du säger som räddar ditt liv. Och jag blev livrädd, för de var ju på G, så jag började ruska. Och sa, är det något mer du vill säga, sa de. Ja, Gud välsigne er. Och då följde tårar på den som stod där, vem det nu var. Och då kände jag det här, ge mig masken, så jag, nu kan jag sova. Så tänkte jag, nu kan ni få jobba. Sen vaknade jag, allt hade gått jättebra. Fantastiskt. Och en risk var ju naturligtvis att proppen skulle släppa, men sen var det en stor risk för förblödning eftersom de fick inte ta bort den medicinen helt heller. Så sa de, vi kan inte förklara det, men på ett planerat kejsarsnitt, och det här var inte ens akut eller katastrof, för det här har vi aldrig gjort innan, ett sånt här snitt. Ett planerat snitt utan blodförtunnande medel förlorar ungefär en liter blod, och du förlorade hälften av det. Och vi kan inte förklara det, sa de. Och då kände jag bara, lite, ja, det är skönt. Och så sa jag, tack så mycket. För jag kände sån enorm tacksamhet, för de var så skickliga så jag kan inte beskriva det där uppe. Helt otroligt. Så jag sa, tack för att ni fixade detta så bra. Och då så sa han som stod vid foten att du kan inte tacka oss, för vi förstår inte det. Och så räckte han upp sin hand mot himlen. Och sen efter ett tag så sa de, ja, du kan nog snart få träffa din pojk. Och så, ha en pojk? Och det hade jag inte ens hemskt nog tänkt på. Ja, och sen var jag ju drogad, för jag hade frågat, vad kostar pojken då? Så jag, men det har jag glömt att jag frågade. Och han kom, och då var jag rädd att jag inte skulle känna igen han. Men som tur var, eller förstå att det var min. Men han var som min man i en torktumlare. Jättelik, och jag tänkte, men det, nu måste det vara han. Sen la de han här jämte mig, och så rörde han sig på samma sätt som han hade rört sig i magen. Så då tänkte jag, men då är det okej. För den hade jag i bakhuvudet, tänk om det. För jag var ju inte med riktigt där. Och sen frågade de, orkar du ta emot ett besök? Så jag, ja, det kan jag. Jag hoppades ju nog att det skulle vara ni, men det fick det inte vara än. Som, jo, hon som har tagit det här beslutet, det är en som jobbar i Stockholm på koagulationscentrum där uppe. Och hon ville se med egna ögon att det här gick bra. Ja, så. Och då kommer hon in och hon tittar på mig, nästan som en ängel tycker jag. Hon stod och log och bara grät och sa, Elina, sa hon, ja, du ska veta att när jag tittade på mina papper och jag var tvungen att ta ett beslut, för något, på något sätt skulle ju barnet komma ut, då såg jag att det här skulle inte hålla. Så jag var tvungen att se det med egna ögon. Hon hade flugit ner och tittat. Och så frågade hon, får jag ge dig en kram? Så sa jag, ja, så gör du det. Så jag, och det visar ju också på, det här var inget, inte bara skickliga läkare. Så, nu ska vi se, då ska jag snart avrunda. Det efteråt, den sista grej med, näst sista grej ser jag här. Tur jag skrev lite punkter igår så. Jag hade svårt att sova i alla fall efteråt och hade lite posttraumatisk stress. Så när jag kom hem en gång och kände att nej, men jag måste ju få sova en natt, så gjorde jag så här i Bibeln lite. Så ibland gör jag så, för jag är inte så studerad, utan jag bara försöker få något till mig. Och det funkar ibland, men ganska sällan. Men då funkar det, vi får se så jag hittade med det i Saltaren. Hittade jag, där var bra. Det är Saltaren 121. Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp därifrån? Min hjälp kommer från Herren som skapat himmel och jord. Han kommer aldrig tillåta. Och det här gäller alla, känner jag nu. Så ni inte bara tänker vad fint att han sa det till mig. Han kommer aldrig tillåta att du snavar och faller. För han vakar alltid över dig. Och då tänkte jag, han vakar över mig. För när jag kom hem kände jag att men nu har jag ju inte de här EKG eller sjukvårdspersonal. Vad händer hemma nu då? Ja, han som bevarar Israel sover aldrig. Och när jag hade läst det så sov jag som ett barn hela natten. Och Andreas sa att du har sovit. Ja, jag måste ju ge Filip mat, sa jag. Nej, men det är han har ätit. Och jag har inte ens märkt det. Han hade lagt till. Och jag sov och sov och sov och sov. Och sen dagen efter läste jag om det. Och då fortsätter det ju. Herren bryr sig om dig. Han står vid din sida för att försvara dig. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte heller månen om natten. Han bevarar dig från allt ont och räddar ditt liv. Han vakar över dig när du kommer och när du går. Ja, han ska bevara dig för evigt. Och det har blivit min, den har fått en röd färg i min bibel. Så det är min räddning. Och sen när jag läser i de här förklaringarna som jag har längst ner, så är det så att man nästan kan börja skratta. För då säger den, denna bön är som ett barns bön. Den uttrycker tillit och hopp till Gud om hans beskydd både dag och natt. Vi växer aldrig ifrån behovet av Guds vakande öga i våra liv. Så det är som att han ville en gång till bevisa, du, det är, jag är med före, du fick se mitt öga. Efter så fick du bibelord och nu efter när du inte kan sova. Jag är med, han är med jämt, tror jag han vill säga. Sen satt jag i bilen när vi tänkte förra året, ska vi våga föda fler barn eller inte? Och då sa jag till Gud, då får du göra så jag får föda utan smärta. För nu har jag redan fått all skit, tänkte jag. Men då sa han, nej, det gör jag inte. Och jag tänkte att det var, ja, då skiter jag i det, tänkte jag nästan. Men, sa han, jag ska göra dig starkare än smärtan. Och jag vet att jag skulle in på någon grej med jobbet i Jönköping. Men jag bara satt och grät och kände, jag var tvungen att samla mig innan jag kunde komma in. Och nu är det så att vi ska ha ett barn till. Och jag känner mig faktiskt trygg. Vi är under stark uppkoppling. Inte bara på två sätt. Så det var nästan allt. En sak till. Det var att jag tänkte, och jag tror alla kan hålla med om att detta är en häftig historia. Men i fredags kväll så började jag tänka, ska jag verkligen åka till en främmande församling och prata om det här? Det kanske inte var så mycket dutt. Och så kände jag, nej, det är inte tankar som Gud vill att jag ska tänka. Naturligtvis. Och då fick jag en syn om att han tog mig i överarmarna och lyfte upp mig. Och pratade engelska den gången och sa att I'll raise you up. Och sen säger jag resten på svenska, han sa det på engelska. Att jag är världens ljus och ni ska få skina. ni är en del av mig. Och det är någonting som jag tror att jag skulle säga att ni ska känna också allihopa. Att vi alla är hans ljus. Nu har jag tagit mycket tid, men tack. Så.
Den här berättelsen är inte bara en berättelse om hur Gud botar, utan det är också en i allra högsta grad berättelse om hur Gud talar till oss. Jag tror ni har märkt också. Och Elina och jag har känt varandra som sagt, och det har umgått fram och tillbaka kan man säga genom åren. Jag minns liksom perioder också när vi har haft diskussioner om tvivel och tro och så här, och det är väldigt stort för mig att få sitta och lyssna på den här berättelsen från Elina idag också. Otroligt stark berättelse. Och jag tror att som sagt, syftet med att man delar ett vittnesbörd är för att man ska stärkas utifrån och man ska få med sig en tro själv runt det. Och jag skickade ett bibelord till Elina förut idag. Från Matteus 10:8 står det att det som ni har fått som gåva, ge det som gåva. Jag tror det är jätteviktigt att man delar sitt vittnesbörd. Jag tror det är viktigt också att har man varit med om ett helande, så tror jag också att man har en jag ska inte säga skyldighet, men man har en rättighet kan man säga, att be om helande för andra. När jag släppte den här ryggsmärtan på mig så sa Stefan Johansson här i församlingen till mig att då vet du vad du har att göra nu, sa han. Men ska du be för någon annan inom en vecka? Ja, så blev det ungefär. Jag fick be för den här mannen i Stockholm. Men det är faktiskt så. Maria, du kan väl sätta dig vid pianot. Jag skulle vilja be för dig idag som drömmer och längtar efter att få bli använd av Gud. Du som har en längtan efter att det här måste gälla mig också. Elina och jag satt och pratade för ett tag sedan när vi bad om en böneduk för Adam. Då. Sa det att du pratade om det att du har tvivlat på att skulle det här gälla mig liksom. Och sen hade du en historia runt dig också. Du fick träffa en man i riksdag för ett tag sedan på ett möte som bara vittnar rakt in i ditt liv att det här gäller dig. Det här gäller dig. Det här gäller dig, Elina, idag. Och det gäller dig som sitter och lyssnar. Jag har försökt att bygga en atmosfär den här veckan. Om vi pratar om atmosfären, attityden på Facebook, ni som är vän med mig där. Det är ett experiment. Varje dag har jag skickat ut en liten hälsning. Sådär, att det här gäller dig idag. Det här är någonting för dig. Och jag upplevde det jättestarkt att på frågan, när man ställer till Gud, varför skulle det här gälla mig? Så svarar bara Gud, varför inte? Varför skulle det inte gälla dig, Kristoffer Olofsgård? Varför skulle det inte gälla dig, Anna-Greta? Varför skulle det inte gälla Peter? Varför skulle det inte gälla Bert och David? Allihopa här inne. Varför skulle det inte gälla dig? Så du som vill bli använd av Gud, jag skulle bara vilja lägga mina händer på dig och be om Guds välsignelse över dig. Vi behöver inte göra det mer dramatiskt än så. Vi tar bara några minuter, jag tänker inte be dig igen. Utan vill du ha en förbön så kommer du fram och så ber vi färdig medan Maria spelar lite.